Säkerhetsläget i Europa har inte varit så här spänt sedan andra världskriget, sägs det. Rysk militär står vid Ukrainas gräns. Svenska soldater har förstärkt Gotland. Samtidigt ser angreppssätten annorlunda ut. Drönare kan styras som i dataspel. På nätet pågår desinformation och hackerattacker och det talas om hybridkrig. Vad är krig idag och när är det krig? Behövs nya definitioner? Ställs nya etiska frågor ihop med den eviga? Hur kan den svara rätt att döda i krig när det är fel att mörda i fred? Och hur kan man se på pacifismen? En skadlig dagdröm eller nödvändig motkraft? Filosofiska rummet om en ny tid ställer nya frågor om det rättfärdiga kriget. Och här finns Peter Halldén som är docent i statsvetenskap och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Marika Eriksson, doktor i internationell rätt, chef på Centrum för operativ juridik och folkrätt också vid Försvarshögskolan. Och Johanna Olsson som är doktor i etik vid Uppsala universitet. Mycket välkomna alla tre och alla som lyssnar.
Tack så mycket. Tack.
Ni alla tre har ju ägnat er i er forskning åt krig ur olika aspekter. Vad är det som har gjort att ni har valt att göra det, att ägna er just åt krig? Johanna Olsson, vad säger du?
Ja, men jag skulle snarare säga att det nog egentligen inte är krig som jag primärt har varit intresserad av, utan att det snarare handlar om fred och vilka förutsättningar som finns för fred. Vad fred kan vara och när fred är hållbar eller kvalitativ eller positiv.
Och vad är det som har gjort att du har valt att ägna åt det?
Egentligen är det nog någon form av övertygelse om att världen kan bli bättre än vad den är idag. Men också att en förståelse om vad fred och ett gott samhälle är ett sätt att också bidra till en bättre värld.
Peter Halldén, vad säger du?
Jo, men krig har ju varit så otroligt viktigt genom mänsklighetens historia. Så vill man förstå mänskliga samhällen och människans historia så är det ju väldigt viktigt att få med krig. Och sen, jag fick en gång frågan när jag var doktorand, när jag berättade vad jag höll på med. Så var det en kollega som frågade så här, men but you're such a nice guy. Du är så snäll kille, så här, varför studerar du krig? Och då sa jag, men vadå, om inte de liksom snälla killarna studerar krig, vad får vi för värld då? Och det här är inte bara för att säga att jag är en snäll kille, men att det är otroligt viktigt att man gör det. Och det är viktigt att det är så många som möjligt som studerar krig i samhället, så att säga. Så att man, för det är en demokratisk fråga också, att den kunskapen är liksom utbredd helt enkelt.
Marika Eriksson.
Ja, jag började faktiskt att läsa juridik därför att jag ville forska och arbeta med mänskliga rättigheter. Sen under utbildningen så kom jag i kontakt med just krigets lagar och blev väldigt intresserad av det och började då som frivillig på Röda Korset. Och det här gav på något sätt många tankar kring varför har man lagstiftning för krig? Krig är ju något av det mest omstörtande, fruktansvärda som man egentligen kan tänka sig. Och att då ha lagregler för hur man får föra krig, det på något sätt fascinerade mig. Och där finns ju mycket historiska aspekter. Krig är ju någonting vi har haft genom hela mänsklighetens historia. Och det intressanta är att vi också alltid har försökt ha lagar för det på olika sätt. Kopplat till etik, kopplat till ren juridik så har vi gjort det. Och sen började jag jobba i konfliktområden. Och då ser man ju väldigt mycket på nära håll verkningarna av kriget. Man ser människors lidande, man ser den död, det våld som ett konventionellt krig medför. Och det ger också aspekter som i mitt fall ledde till att jag tyckte det var ännu viktigare och ännu mer engagerande att faktiskt titta just på vad är krig och varför reglerar vi det och hur reglerar vi det. Mm.
Och där ska vi prata mer om vi börjar med den första frågan då, vad krig är för någonting. När det talas om angrepp idag så handlar det ju inte bara då om konventionell strid utan också om cyberattacker, desinformation, drönare. Vi har sett annars sönderskjutna städer i Syrien, napalmbomber i Vietnam, stridsvagnar och soldater under andra världskriget. Det är ju liksom de bilderna vi har på näthinnan. Men är krig idag något väsentligen annat? Vad säger Peter Halldén?
Krig har ju varit så många olika saker genom mänsklighetens historia. Och det tycker jag är väldigt viktigt att vi också tänker på att det är inte bara så att krig alltid är likadant, utan det finns många olika typer av kriger. Av kriger, precis. Det brukar man inte säga i plural, men det kanske vi borde göra. Och ofta är det ju så, som, precis som du säger, att när vi tänker på krig, då får vi upp bilder från liksom det är bomber som vräks ut över Vietnam från en B-52, det är andra världskriget, det är stora stridsvagnsarméer som drar fram. Och då kan det vara så att vi har svårt att se också att krig kan vara betydligt mer lågintensivt. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att man diskuterar att även fred kan vara hotfull. Man kan ha en väpnad fred. Och det är det som jag tror också gör det lite trassligt ibland när vi diskuterar krig och vad ska man säga, krig, fred och hårdhänt maktpolitik idag. Att vi tänker oss att antingen ska det vara fred och det ska vara liksom ett väldigt kamratligt tillstånd mellan nationer. Det är liksom vänskapligt tillstånd. Men, och krig, det är liksom fullt ut, fullskaligt krig. Men man kan också, och man har haft vid många tillfällen i historien, fredstillstånd som präglas av manipulation, som präglas av desinformation, som präglas av hård maktpolitik mellan stormakter. Så freden är inte alltid bara, ska man säga, vänskaplig eller kosmopolitisk. Vi ser flera makter idag som kan tänka sig fred där vi inte vill varandra väl.
Jag tänker, är det nya med den här, med de nya vapen eller vad man ska nu kalla det, cyberattacker och så vidare? Är det nya att vi har ett slags grusigare tillstånd av fred, eller vad man ska säga? Marika Eriksson, vad säger du?
För mig beror det där lite på i vilket perspektiv vi tittar på begreppet krig. För om man tittar på det breda perspektivet som Peter tar upp där, absolut. Krig är ju både politiskt och juridiskt, skulle jag säga. Och den politiska tolkningen av vad ett krig är, det skiljer sig ju ganska mycket ifrån hur juridiken ser på det. Lagstiftningen söker det tydliga läget, fred eller krig. Men där är ju fredsläget normalläget. Och då måste man hitta omslagspunkten, det vill säga vi behöver definiera när kriget börjar. Så vi vet när vi kliver över i det, eftersom det är så speciellt juridiskt. Och det påverkar väldigt mycket, tror jag, hur man ser på vilka situationer som ska utgöra krig och inte. Och då skulle jag säga att, det är ju lite det du är inne på, tror jag, Peter, att tittar vi tillbaka historiskt så har inte krig alltid varit väpnat militärt våld som används mellan två stater över en gräns. Eller så har man gjort det, men man har inte velat kalla det krig, därför att det har inte varit politiskt strategiskt bra. Så att vi har haft många, många tillfällen där juridiken skulle ha definierat någonting som krig, men staterna valde att inte göra det. Tittar vi på Ukraina-Ryssland-konflikten nu, så har det ju definitivt en konflikt sedan 2014. Och tittar du på definitionen av väpnad konflikt, absolut. Men ryska sidan hävdar ju att det egentligen inte är det, för det är ju inte de som är inblandade i det. Och den här skillnaden i hur man väljer att presentera en konflikt, där krockar ju juridiken och politiken och strategin väldigt mycket, skulle jag säga.
Så politiken och juridiken, men sen så vapnen eller angreppssätten var inne på tidigare här, det som vi ändå hör om som nytt hybridkrig, jag vet att många experter säger att det är inte nytt för det har alltid använts, men har det förändrat det nutida kriget till något annat? Jan Olsson?
Nej, men jag skulle vilja säga, jag vill också gå tillbaka till det här med att det handlar om vilket perspektiv och kanske vilken definition vi pratar om, för på ett sätt så skulle man ju kunna argumentera för att ja, men krig handlar fortfarande om en fråga som två parter inte kan komma överens om och som involverar systematiskt våld i ganska stor skala. Sen kan den skalan se olika ut och det kan variera över tid. Och den definitionen är ju förhållandevis, för det första är den så pass bred så att det är ganska många saker som inkluderas i det, och det kan ju vara ett problem i sig. Men det innefattar ju också, eller det som jag vill komma till är det kanske snarare då att hur krig utkämpas eller förs ser annorlunda ut nu än vad det gjorde förut. Men jag håller helt med dig, Cecilia, om att hybridkrig kanske egentligen inte är en så ny företeelse, utan att det kanske snarare är någonting som har funnits som inslag i krig historiskt också.
Var kanske inte riktigt jag som skulle ta åt mig för det, men det är ju det som experterna säger, att det här har alltid funnits.
Jag tror att man ska skilja på, vad ska man säga, mål, medel och metoder lite grann. För att om man skulle presentera dagens situation i Europa och Mellanöstern för en statsman, en politiker och en diplomat i slutet av 1800-talet skulle de säga att det här är ju ett normalläge. Det är ju klart. Det är klart att vi kämpar om inflytande här mellan olika statsmakter. Det är klart att vi spionerar på varandra, så här, självklart. Men det vi ser idag, det är ju med den nya uppkopplade tekniken så finns det ju möjligheter att göra saker som man inte kunde göra tidigare. Jag försökte förklara för min dotter vad datorvirus är häromdagen. Det man kan göra med virus, det man kan göra med trojaner och hackerattacker, det är ju att man kan ge sig på infrastruktur på ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Du kan ju hacka dig in i vattenreningsverk eller telekommunikationssystem och så vidare och förstöra eller lamslå dem. Om du skulle göra det tidigare, alltså säg 70-talet eller 40-talet, okej, men då måste du bomba vattenreningsverken. Eller då måste du bomba kraftverken. Nu kan du ju sitta och liksom knappa dig in. Så den dimensionen är ju ny. Och visst, massmedier har ju funnits sedan slutet av 1800-talet. Men inte i den utsträckning som vi har idag. Så det är klart man kan säga att vissa delar har liksom funnits länge. Men vi har ju också... Någonstans övergår ju liksom kvantitet i en kvalitativ ny situation. Och det tror jag är ganska viktigt att ta upp.
Det här är alltså Filosofiska rummet som idag handlar om det rättfärdiga kriget. Hur ser det ut i vår tid med nya vapen och ny teknik? Och ni hörde nyss Peter Halldén, docent i statsvetenskap. Här finns också Marika Eriksson, doktor i internationell rätt, och Johanna Olsson, doktor i etik. Och jag tänkte just på det här, vi var inne på cyberattacker och de möjligheter som finns nu att slå ut samhällsstrukturer. Marika Eriksson, idag finns det en diskussion om att krig ska definieras om för att även omfatta cyberattacker. Mm. Hur går den diskussionen?
Ja, staterna är ju väldigt oense om regelverken kopplat till just det här. Men det man är överens om är att den internationella rätt vi har idag, den ska vi tillämpa även på cyberrymden. Vilket innebär att cyberoperationer, cyberangrepp, det finns det också regleringar för. Så det handlar om nu egentligen att se vad innebär det i praktiken. När vi då får den här attacken som Peter tar upp mot ett vattenreningsverk, vad är det angreppet? Är det ett angrepp som innebär att det är en stat som ligger bakom, som därmed gör ett användande våld mot en annan stat, kan vara början på ett krig, eller är det en kriminell grupp? För det är ju den andra delen här, att vi har väldigt svårt att attribuera, att se vem som ligger bakom, och det påverkar väldigt mycket här hur vi betraktar cyberangrepp. Vilken typ av cyberangrepp ska vi säga är en krigshandling, och vilka typer av cyberangrepp är det inte?
Men traditionellt så brukar ju krigshandlingar involvera mänskliga offer.
Precis.
Och fysiska strukturer som förstörs.
Precis.
Så hur går tankarna och diskussionerna här då? När det
där har vi ett problem. Ja, men där har vi ett problem. För att vi har svårt att värdera data på samma sätt som vi har att värdera människoliv. Vilket ju, som människa tycker jag det egentligen är sympatiskt. Så att nu menar jag inte att slå ner på det. Men den konventionella krigföringen är ju lite enklare att se ur det perspektivet. Vi ser de sårade, skadade, döda människorna. Vi lägger ett värde i det. Men när vi attackerar ett vattenreningsverk eller när vi attackerar ett energisystem, så ser vi inte den direkta kopplingen till människan som dör eller människan som skadas på grund av det här. Och det man då säger om det här, det är att när vi kan se att cyberattacker eller cyberangrepp leder till fysiska skador på människor, på infrastruktur, då kan vi också betrakta det som användande av våld mellan stater, det vill säga ett brott mot FN-stadgan eller ett väpnat angrepp. Och på samma sätt inom ramen för krigföring, att man då ser det som en attack.
Johanna Olsson, vad säger du om det? Att liksom kunna då likställa egentligen en attack mot samhällsbärande system som elsystemet med bombningar av människor?
Nej, men jag tänker att på ett sätt så handlar väl det också om skala. För att liksom att slå ut ett elnät till exempel. Säg att vi skulle slå ut ett elnät som försörjer ett sjukhus. Det kommer ju antagligen resultera i att folk dör. Så att jag tycker den här poängen med synlighet är väldigt intressant. Liksom att, men också då hur vi uppfattar vad som är hot och vad som är liksom direkta konsekvenser av de handlingar som är krigshandlingar, eller om de nu är mer brottsliga handlingar. Men jag tänker en annan sak. Jag håller med dig, Marika, om det här med att definitionerna är viktiga. Men jag tänker också att det är omständigheterna som gör att det blir, att det handlar om olika saker. Liksom. Och omständigheterna behöver ju heller inte nödvändigtvis vara tydligare klara, utan det är snarare så att de inte är det, och att det också bidrar till den komplexiteten. Liksom. Men just det här liksom med att på ett sätt skulle man väl kunna liksom mena då att ja visst, att bomba ett hus eller att slå ut ett elnät. Liksom, vad blir effekterna då? Om man då ska tänka lite konsekvensetiskt. Liksom, så här, okay. Men vad gör mest skada? Och på vilket sätt? Liksom?
Vi var ju inne på det här med krig och betydelsen av att förklara krig, att det är något som bestäms politiskt, men att det också har en juridisk dimension, att det finns liksom det är som en strömbrytare att förklara att nu går vi från fred till krig. Marika Eriksson, bara kort, vad betyder det för en jurist?
Det betyder egentligen att om vi tittar internationellt rättsligt på det, så är det ju Genève-konventionerna vi främst tittar på. De har en definition av väpnat angrepp som bygger väldigt mycket på den här väpnade striden. Att vi ser någon form av konventionellt militärt våld, och att det gör att vi ska tillämpa krigets lagar på det vi gör. Det vill säga att vi är egentligen i krig.
Och tittar då får man... då får man attackera militära
Precis.
Mål.
Ja, då får du angripa militära mål, men du ska skydda och se till att du inte tar in civila objekt och civila personer i krigföringen. Krigsoperationerna ska liksom följa de här regelverken, där distinktionen mellan det som är ett militärt mål och civilt är det mest avgörande faktiskt.
Frågan då är hur det rättfärdiga kriget ser ut idag. Vi pratar om vad som skulle kunna vara en rimlig anledning, om vi kallar det så, till att starta krig, och hur den synen har växlat. Idag är det ju enligt folkrätten bara tillåtet för ett land att bruka våld mot ett annat land om det sker i självförsvar. Det står i FN-stadgan som tillkom 1945, men innan dess så kunde det ju då ses som ett legitimt sätt att lösa konflikter mellan nationer. Och general Carl von Clausewitz, som skrev boken Om kriget som kom ut 1832, har ju blivit berömd för citatet "krig är bara en fortsättning på politiken med andra medel", och det kanske man kan se som ett uttryck för just den synen. Så vad skulle ni säga, hur har synen på det rättfärdiga kriget förändrats? Är 1945 året för den här stora förändringen? Hur, om vi tar ett före och efter, Peter Aldén?
Det rättfärdiga kriget har en väldigt lång historia, eller tanken om det rättfärdiga kriget, och det går ju tillbaka till medeltiden, till Thomas av Aquino. Vi har ett väldigt intressant moment på liksom 1100-1200-talet när kyrkan försöker hantera det här med våld, helt enkelt, och ser att vi kan inte komma runt det här helt och hållet. Vi kan inte liksom förbjuda våldshandlingar helt och hållet. Men däremot måste vi liksom finna något sätt att liksom reglera det här och säga att men viss typ av våldshandling kan vara all right, men vissa andra är inte all right. Och då börjar man ju försöka inskränka det här. Man försöker säga att ja, men kungars krigföring, det kan vara rättfärdigt, men inte adelsmäns krigföring, för det blir privata krig, det är inte rättfärdigt. Sen försöker man ställa upp olika regler. Man måste ha liksom justa causa, du måste ha liksom en liksom rättfärdig orsak till kriget, du måste föra det på vissa sätt. En intressant sak är ju att under hela medeltiden så betonar man att du kan föra ett rättfärdigt krig, men du måste ändå göra bot, du måste ändå du måste ändå liksom vidta liksom pilgrimsfärd eller donera till kyrkan eller någonting. Så att man betonar att även om du för ett rättfärdigt krig, så har du ändå gjort ett moraliskt någonting ganska problematiskt. Det måste hanteras. Dels för att du inte ska komma till helvetet, men dels för att upprätthålla ordningen. Vad vi ser sedan under 1600-talet är en skiftning i betoningen. Att man ser att men båda parter kan föra ett rättfärdigt krig. Man tidigare menar att men det är bara en av parterna som får ett rättfärdigt krig. Men sen börjar man övergå till att se krig som mer av en duell. Det är en konfliktlösningsmekanism, helt enkelt. Och den här ordningen består fram till slutet av första världskriget. Då börjar man liksom gå tillbaka till ett annat tänkande. Att man tänker att men det finns bara en sida som får ett rättfärdigt krig. Angreppskrig är orättfärdigt. Men däremot försvarskrig är rättfärdigt, och det är då vi får hela den här utvecklingen med Nationernas förbund, Kellogg-Briand-pakten, där länder säger att de inte ska föra krig, och sen så kulminerar ju det i FN-stadgan. Sen ser vi ju dock att man försöker komma runt det här och säga att det här är en polisoperation. det här är fredsframtvingande. Och det är så här, well, okej.
Okay. Men hur skulle ni beskriva idag då? Vad finns det för rättfärdigt krig om det ens går att föra rättfärdiga krig? Vad finns det för liksom olika syn på det? Johanna Olsson, vad säger du?
Men den filosofiska traditionen där det rättfärdiga kriget diskuteras kallas på engelska the just war tradition or theory. Och det är en tradition för att det finns ju såklart väldigt många olika positioner inom det. Och traditionellt sett så är den här läran eller traditionen uppdelad i tre olika delar. Den första handlar om när det är rätt att gå i krig, den andra handlar om krigets lagar och det som liksom, ja, men, förutsättningar för att föra krig, och det sista handlar om rättvisa efter krig. Och det är liksom det som den första delen handlar om, när det är rättfärdigat att gå i krig och om krig någonsin kan rättfärdigas. Inom ramen för det så artikuleras 6 stycken olika principer, och det är där också det här med liksom rättfärdig orsak eller legitim orsak är en av de 6. Och för att ett krig någonsin ska kunna vara rättfärdigt så behöver alla de här 6 principerna vara respekterade. Och det är väl också någonting då rent empiriskt, någonting som är ganska svårt, för det är ganska långtgående, krävande principer.
Det handlar om att man ska kunna nå ett rimligt, man ska kunna nå ett rimligt resultat.
Ja, men det ska vara legitim orsak, det ska vara rätt intention, det ska vara en legitim auktoritet. Våld ska alltid vara sista utväg, så man ska liksom använt alla andra möjliga medel. Det ska finnas en sannolikhet eller rimlighet för framgång, och det ska vara proportionerligt. Så det är de 6 bitarna som liksom behöver finnas med. Och det som är intressant här är att så här, många teoretiker är, liksom det finns ett konsensus om att de här 6 principerna är viktiga, men det finns inget konsensus om hur de ska tolkas i sig.
Så hur ser de liksom huvudsakliga tolkningslinjerna ut? Var finns de olika synsätten idag, om man skulle beskriva dem?
En knäckfråga de senaste åren har ju varit hur viktig staters suveränitet. Det vill säga, vad får man göra, vad får en stat göra inuti det egna landet? Där det finns ju en linje som hävdar att som går tillbaka till 1500-talet, att varje kung är kejsare i sitt rike. Det vill säga att innanför mina gränser får jag göra vad jag vill. Jag är suverän. En annan linje som också är rätt gammal, det är ju att en tanketradition att man kan inte bete sig hur som helst inuti ett land. Det ser man väldigt tydligt i diskussionen och debatterna kring franska revolutionen i Europa. Att man säger att det här är en regim som håller på att avrätta människor. De har avrättat kungen, de inför terrorvälde. Så här kan man helt enkelt inte bete sig. Och dessutom genom själva beteendet så utgör man ett hot mot andra länder. Och den tanketraditionen som ju liksom utmynnat i så att säga tanken om R2P, Responsibility to Protect.
Som är en internationell överenskommelse.
Som är en internationell överenskommelse, att man har faktiskt en skyldighet att skydda människor. Och om inte staten skyddar sina egna invånare, då har andra stater en förpliktelse att skydda invånare. Och den här tankelinjen menar ju att det med suveräniteten är inte helig, helt enkelt. Och naturligtvis så kan ju båda de här principerna missbrukas.
Ska bara påminna om att gästerna här i Filosofiska rummet idag är Peter Haldén, docent i statsvetenskap, Marika Eriksson, doktor i internationell rätt, och Johanna Olsson, doktor i etik. Och vi diskuterar det rättfärdiga kriget, hur det ser ut i vår tid. Ni andra, håller ni med om att det här meningsfullaktigheterna finns idag kring det rättfärdiga kriget? Får man gå in i en annan, ska man respektera andra staters suveränitet, eller borde vi ingripa kanske oftare för att när befolkningar lider? Johanna Olsson.
Men jag tänker att det här aktualiserar, för jag håller med om att det sätter ju fingret på suveränitetsprincipen. Men det som aktualiseras i det handlar ju också om vad kriget är, för att komma tillbaka till definitionen. Om att det inte är lika vanligt idag att ett krig är en konflikt mellan 2 olika stater, utan att det vanligtvis är inomstatliga konflikter i olika skala. Men där aktualiseras ju absolut suveränitetsprincipen, och normen kring responsibility to protect är något som har vuxit fram över tid, men som också har använts på lite olika sätt och med olika mycket framgång.
Kan du ge några exempel?
Ja, men till exempel en av de interventionerna man använde R2P retorik var ju relation till Libyen. Det var väl kanske, det beror på vad, hur man ser på framgång, men man skulle väl ändå kunna säga att det inte var en jätteframgångsrik strategi just
under
där.
Under den arabiska våren och exakt. I samband med Gaddafis.
Ja, men precis. Och att den FN-ledda interventionen motiverades med hjälp, liksom med stöd från den rapporten som liksom, eller den liksom, doktrinen som responsibility to protect, eller skyldigheten att skydda, har vuxit fram.
Men här krockar ju lite grann olika delar också, för att det man ofta använder då när man motiverar en det som ofta kallas humanitär intervention, det är ju att den staten då som man väljer att hantera, att den bryter så på avgörande sätt mot mänskliga rättigheter för den egna befolkningen. Det är ju ofta en motiveringsgrund. Och här krockar ju då också synen på mänskliga rättigheter. Vilka rättigheter har en stat faktiskt en skyldighet att se till att medborgarna får och kan utnyttja? Och där ser vi också att i och med att stater tycker ganska olika där, så ger ju det en automatisk grund för de här klincherna som sen också kan leda till att man antingen då försöker göra en humanitär intervention från en sida, och där den staten då som utsätts för det ganska automatiskt också väljer att presentera den här konflikten som ett brott mot min statssuveränitet, och att jag gör inte alls det ni beskyller mig för att göra, och det här är era rättigheter, det är inte de rättigheter som min tradition eller min stat eller min kultur egentligen erkänner eller är en del av. Och då hamnar det i diskussionen om, har vi universella mänskliga rättigheter som alltid ska skyddas, som alla har rätt till? Och vad innebär det i så fall? Och vem kan bestämma det?
Och tänker en annan diskussion här är ju också syftet med insatserna. Som inte bara handlar om att bygga säkerhet eller garantera människor säkerhet, gripa in när stater inte kan garantera säkerheten själva, utan om att bygga demokrati. Vad säger ni om det målet?
Det är ju någonting som har, herregud, det har ju varit en otrolig historia om hybris de senaste 20 åren. Där jag kommer ihåg ett seminarium som jag hade på Försvarshögskolan under... Det var flera år sedan, men det var några amerikanska experter från tankesmedja som stod då och hävdade på fullt allvar att men vi har beräknat att det tar ungefär 5 år att bygga en stat. Och jag räcker upp handen och är så här, liksom, om vi räknar liksom snällt sett så talar vi kanske 500 år i Sverige från Gustav Vasa. Och det var så här, nej, det här, vi har räknat på det här, det här ska gå bra. Så det har ju funnits en otrolig hybris, kanske en välmenad hybris. Men den här tanken att man ska kunna liksom stöpa om ett samhälle i grunden, och att det finns liksom en färdig modell som man bara kan liksom smacka på ett samhälle, det är ju en otroligt orealistisk sak. Men jag tänkte återknyta till en sak som Johanna sa, det här att när man bedömer en intervention måste man ju också bedöma liksom hur rimligt är det att den kan lyckas. För ofta hör man ju tanken när man läser tidningar eller tittar på nyheter och ser något ruskigt som händer, att men vi måste göra något. Och då, det kan jag också känna. Men samtidigt så måste man ju då börja tänka sig så här, okej, hur många stridsflygplan kan vi acceptera att vi får nedskjutna över det här landet? Hur många piloter vill vi offra? Hur kan vi nå framgång med vår insats eller inte? Vad kan det här leda till? Kan det leda till att andra stater dras in? Och då når man ju plötsligt en punkt där det är så här, det här är fruktansvärt det som händer. Som när Sovjetunionen krossade Ungernupproret 1956, så fanns det ju den här diskussionen att det här är ju hemskt. Folk dör som flugor i Budapest. Men vi kan inte gå i krig med Sovjetunionen för det här, för det går bara inte. Och där kommer vi, för att det skulle bli tredje världskriget. Och där kommer vi in till fördelen med cyberattacker. Mm. För vad man kan göra då är ju att det är inte nödvändigtvis så att man liksom förstör elnätet i ett land helt och hållet, men man släcker ner och säger att okej, vi släcker ner det här så länge som ni håller på och är liksom taskiga mot era egna invånare, och sen om ni börjar liksom, om ni skärper er lite grann, då kan vi koppla på det här igen. Så här, alltså cyber är ju ett fantastiskt sätt, så att säga, ett fantastiskt maktmedel som då inte är blodigt och det är inte liksom oåterkalleligt. För inleder man våld, det kan man aldrig ta tillbaka.
Vad säger ni om den här bestämmelsen då, i folkrätten, att det är olagligt att inleda ett krig för en stat mot en annan? Har den lett till färre krig?
Ja, vem ska börja?
Jag kan våga mig på en början, ja. så får ni haka på sen. delvis har det nog gjort det, därför att vi har fått en process. Alltså jag menar, idén med FN-stadgan, oavsett om målet var att vi aldrig skulle få krig och att krig skulle bli förbjudet, så tror jag att de flesta runt om där förhandlingsborden var ju pragmatiker, och det är nog inte så att man egentligen trodde fullt realistiskt att alla krig genom FN-stadgan skulle försvinna. Men man ville få en process för att så långt som möjligt undvika att en situation eskalerar till ett krig. Och det tror jag ändå att man kan säga att det kanske vi delvis har lyckats med. Delvis säger jag därför att vi har ju pågående konflikter. Vi har haft pågående konflikter sedan 45. Men man har ändå på något sätt fått upp frågan att det blir en internationell fråga på ett tydligt sätt med en struktur runt det, i jämförelse med att det är två stater som egentligen skaffar sig allierade och sen agerar.
Jag tror att om man kör en historisk jämförelse, om man tänker den nuvarande situationen med Ukraina och Ryssland, hade det här varit, jag säger tidigare, och det kan man nästan säga att här, vid väldigt många andra tillfällen innan 1945, då hade vi redan sett våldshandlingar. Men det finns också en annan sak. Alltså att, om det är legitimt, om man också anser att rätten, erövringsrätten, the right to conquest, att, för det var en otroligt stark norm tidigare, att här, vi har slagits, jag har tagit dina provinser, jag har tagit Dalarna, jag har rätt till det helt enkelt. Det var en stark norm tidigare, men den normen har vi inte. Och det har varit krigshämmande. Men en annan sak som också varit väldigt krigshämmande sedan 1945, det är att vi nu har atomvapen. Vilket höjer kostnaden för mellanstatliga krig jättemycket. Vi har sett sedan Indien och Pakistan båda skaffade sig kärnvapen, så har de har blivit mycket, mycket mer försiktiga. Och det är någonting som vi inte talar om så ofta, att just att kriget har blivit potentiellt otroligt mycket farligare har gjort att man är mycket mindre trigger happy. Liksom. Mm.
Oavsett då om man för krig, av vilket skäl så att säga man för krig, så handlar det ju om att gå in med våld och att döda andra människor. Hur kan man rättfärdiga att det som är det värsta brottet i fredstid, att döda en annan människa, faktiskt är tillåtet enligt krigets lagar, som ju då liksom slår till när man förklarar krig? Johanna Olsson.
Men filosofiskt så handlar det om den delen av läran om det rättfärdiga kriget som kallas jus in bello. Och också där finns det ett gäng principer, och det är liksom riktlinjer för vad som kan räknas eller ses som legitim krigsföring. Samma sak här, så finns det inte heller konsensus om innehållet i de här principerna, men några av dem handlar exempelvis då om vilka mål som är legitima. Proportionalitet finns med här också, men det finns också andra aspekter i relation till det. Men innan läran om det rättfärdiga kriget så finns det liksom en uppdelning i två tydliga traditioner, skulle man kunna säga. Liksom den traditionella eller ortodoxa synen menar att det är fullt möjligt att föra ett legitimt krig oavsett om kriget är rättfärdigat i sak eller inte. Det är liksom den traditionella förståelsen. Det finns en revisionistisk och reduktionistisk förståelse som har vuxit fram med de senaste, vad kan det vara, 20 åren i alla fall. Som snarare handlar om att nej, men ett krig kan inte föras. Man kan inte argumentera för att ett krig är rättfärdigat om det är orättfärdigt. Att det inte uppfyller de här initiala kriterierna som ad bellum stipulerar. Jag tänker att det här väldigt mycket handlar om en ansvarsfråga. Och den tidigare traditionen så lägger man primärt ansvaret på de politiska ledarna och menar att soldaterna inte har så mycket ansvar för de följbara order. Det utmanas i den andra, liksom den mer revisionistiska positionen, där man menar då att soldater har också ett ansvar i hur man agerar och vad man gör.
Jag tänker ju precis det du säger egentligen. Alltså, vi har de här reglerna som ska förhindra att vi kommer till krig, och det är ju just ad bellum eller FN-stadgan. Men när vi väl har klivit över och vi har det där kriget som egentligen ingen vill ha, då ska ju krigets lagar ticka in just in bello. Och de ska ju se till att krigföringen blir så humanitär som möjligt. Och det intressanta där är ju tankevurpan att där, ursäkta uttrycket, men vi bryr oss ju inte om kriget är rättfärdigt eller orättfärdigt, utan utan där handlar det bara om egentligen att få upp skyddsnivån. Och det innebär är ju den här distinktionsprincipen vi pratade om förut, att det är de definierade militära målen som är det vi får angripa, det vi får agera emot. Och det innebär ju andra kombatanter, det vill säga soldater på motståndarsidan.
Men Marika Eriksson, tänker, du har ju jobbat för högkvarteret för att det finns jurister då som ger råd till de som fattar beslut i krig för att man ska följa de här lagarna. När du är liksom där, när det handlar om de här konkreta besluten, vad blir det då för, vilka är liksom de svåra etiska frågorna då? Vad hamnar man i?
Ja, men det är ju alltid en svår etisk fråga att bestämma att du ska använda våld mot ett objekt eller mot en person med vetskapen att när jag gör det så kommer personer att dö. För oavsett om det är kombatanter eller civila, jag menar civila ska vi överhuvudtaget inte börja med, utan när vi riktar oss mot de legitima målen så är det fortfarande människor som kommer att dö av den våldsanvändning som jag beslutar om. Och det är därför jag också tror att det är viktigt att komma ihåg, för vi har nog ibland bilden att för soldater, för militärer, för militära befattningshavare eller beslutsfattare, så är det självklart. Och det liksom är någonting man har gjort upp med sig själv. Ja, det är klart att man måste göra det när du väljer att ha den yrkesrollen. Men det är också därför som jag faktiskt upplever att just den militära befattningen och militära professionen är de som sist vill ha ett krig, därför att de förstår verkligen vilka beslut de kommer att fatta. Sen finns det undantag från det, naturligtvis. Men när du väl står där, då måste du ju faktiskt agera. Och då är det ju vi eller dem. Och här kommer ju självförsvarsfrågor in i det. Även i fredstid, om jag utsätts för ett hot, så har jag all rätt att försvara mig. Och så fungerar det ju även på ett slagfält. Sen har du betydligt längre gående rättigheter då att faktiskt använda dödligt våld mot en annan kombatant, en annan soldat. Men där ser man det också lite mer som en förhoppningsvis jämbördig relation, för båda är där med samma syfte.
Jag tror att det är väldigt viktigt att man också särskiljer, som man alltid har gjort, på olika typer av våld. Mm. En intressant sak är att allt våld är inte likadant. Och det, man tänker på att vissa vapen har ju sett som mer etiska än andra. Jag menar, eldkastare har ju varit tillåtna, men det har sett som så här väldigt problematiskt. För att det är ju ett väldigt otäckt typ av våld. Allt våld är otäckt, men vissa typer av våld är ännu mer otäcka. Och det här, just när man talar om speciella vapen, så har det här liksom dykt upp att det finns liksom hedervärt, våld som anses mer hedervärt och mindre hedervärt. Och det här ser vi ju också även i lagrummet, att man slåss ju liksom inte hur som helst. Man skjuter inte fångar.
Men om vi tittar på de vapen som har tillkommit då, med drönare, cyberattacker och vad det finns för nya vapen på väg, ställer de nya etiska frågor om vad man får använda och när och hur?
Jag menar att de gör det, därför att står du på ett traditionellt slagfält, du har ditt vapen i handen, du skjuter en annan person som du ser framför dig. Det finns en tydlig skillnad i det förhållningssättet i jämförelse med att trycka på en knapp på ett tangentbord och därigenom attackera sjukhuset där människor dör. Eller det blir en fördröjning, det blir inte den här direkta synen på lidandet jag orsakar.
Och
jag tror att det påverkar mig som soldat, antingen genom att jag tyvärr får lättare att använda våld, därför att distansen är större. Men kanske också att jag, det vet jag inte för det är ju en annan fråga, men jag kanske också får ett betydligt sämre självuppfattning eller verklighetsuppfattning för vad kriget innebär, vilket kan inhumanisera.
Men finns det en diskussion om att till exempel då begränsa drönare eller sånt som styrs då med stora...
Juridiskt gör det ju det, hur man ska hantera det faktum att det blir autonoma system, det är inte människor som fattar beslut om vapenanvändningen utan det är algoritmer och programmeringar. Det är en fråga. Hur ska man göra det och hur ska man reglera det? Absolut.
Hörrni, jag skulle komma in också innan vi slutar på den här frågan om pacifism. Idén om pacifism, att det aldrig är rätt med krig, den har ju växlat i popularitet genom historien. Och just nu så får vi väl säga att det kanske är en viss medvind för det motsatta, nämligen upprustning. Johanna Olsson, hur står sig pacifismen idag?
Men det här är också lite grann en definitionsfråga. Och pacifism tenderar ju att målas upp som en utopi eller idealposition. Men det är ju egentligen samma sak här. Liksom att Ja, men om man skulle svara liksom som pacifist på frågan om man kan rättfärdiga krig, så skulle det vara nej, det kan man inte. Men det är också en skala, för att man kan vara pacifist men ändå under vissa omständigheter kunna argumentera för att krig eller våld kan vara rättfärdigat, men i väldigt begränsad omfattning. Och här liksom, jag visst att det kanske är en minoritetsposition, både i relation då till spänningen mellan pacifism, idealism på ena sidan och realism och liksom realpolitik på den andra, och läran om det rättfärdiga kriget är någonstans däremellan, vilket också innebär att det finns pacifistiska tendenser också, eller liksom argument inom läran om det rättfärdiga kriget. Men också rent, om vi ska titta över liksom trender forskningsmässigt, så finns det ganska mycket forskning om icke-våld i relation till sociala rörelser till exempel, men också liksom att det finns en hel del argument i kanske mer teologiska traditioner som är grundat i en liksom pacifistisk ansats och liksom huvudsaklig princip. Men också liksom, ja, men egentligen så kan man väl tänka sig att pacifism är en kanske minoritet, men fortfarande en liksom utrikespolitisk position. Se till exempel Costa Rica, som inte har en armé sedan 49, se Japan. Och visst, det är, liksom, det är också en diskussion om hur och på vilket sätt och i vilken omfattning och vad det egentligen innebär i relation till internationell politik och liksom maktrelationer internationellt sett. Men också då liksom att Japan har ju fått tag emot ganska mycket kritik om att vara idealister. Men det finns också förklaringar till varför man inte har en armé liksom historiskt sett. Och så där.
Peter Halldén, du sa ju tidigare när vi pratade att pacifismen kan vara farlig.
Ja, pacifismen kan vara jättefarlig. Pacifismen kan vara fin, men den kan också vara väldigt farlig. När Adolf Hitler knackar på dörren, då måste han mötas med våld. För våld är det enda, han vill ha våld. Och det finns vissa aktörer som verkligen vill slåss. Och då måste de mötas med våld. För det finns inget annat utväg. Jag tycker att krig bör vara och våld bör vara den sista utvägen. Men när det är det, då är det den enda utvägen.
Men tycker du att pacifismen ändå har något att bidra med?
Jag tycker att det beror på vad man ser. Det finns ju många olika pacifismer. Jag tror att om man tänker sig att avskyn mot krig och avskyn mot våld är ju otroligt viktig. Och det är en otroligt viktig motpol, och har ju varit historiskt en otroligt viktig motpol mot positioner som menar att med våld är toppen. Och det är ju naturligtvis något som man måste liksom balansera. Däremot en blind pacifism tycker jag är otroligt farlig. Om man säger att vi kommer aldrig bemöta våld med våld, då kommer våldsverkarna att segra. Däremot så finns det ju, det är på samma sätt som att blind pacifism är farlig, på samma sätt som blind aggressivitet är också jättefarlig. Men jag tror att en stor nyckel är att om man börjar liksom öppna upp de här situationerna, och det är väldigt intressant när man ser vissa tänkare som var oerhört idealistiska under 30-talet, när väl kriget bröt ut och man inser så här, det här är ju liksom en satanistisk regim vi står emot, då stödde de kriget och gick in i detta. Så att och samtidigt kan man ju säga att det är viktigt att inte ha liksom orealistiska förhoppningar. Det är det helt
men,
klart.
Men vad är det bästa sättet att undvika krig? Är det att liksom rusta så att man avskräcker andra, eller är det att kämpa för nedrustning?
En kombination.
Men där tänker jag den här, alltså pacifisten fyller ett syfte som balanserande faktor för mig. Alltså det är ju en, som Peter är inne på lite, en motpol, men det är också att ha den debatten med i det vi gör. Det tror jag är jätteviktigt.
Vad bidrar det till konkret?
Ja, men det bidrar till att vi inte rustar i onödan. Att vi inte går för långt i vår vilja. Men samtidigt så är jag också väldigt mycket inne på att när vi väl står inför ett tydligt materiellt hot och när kriget kommer, då kan vi inte hålla på och diskutera pacifism eller att rusta ner. För då handlar det om att försvara oss. Och det är en rätt vi alltid har. Och där tycker inte jag man ska relativisera och säga att ja, men det finns säkert ett motargument här, utan hotade oss, då har vi all rätt att försvara oss. Och i det läget tycker jag inte vi ska prata pacifism. Vi ska inte heller prata övervåld, vi ska inte prata överagerande. Men där är det viktigt att hitta balansen. Och upp till dess tror jag att det är jättebra att de här diskussionerna förs, så att vi har både en mer rustande diskussion och en mer pacifistisk diskussion. För det kan ge oss en bra balans. Men jag är ju en ganska varm anhängare av det här totalförsvarstanken. Och där tänker jag att även pacifisten fyller en roll. De behöver inte vara en del av det militära försvaret, men hjälp till att se till att samhället fungerar om kriget kommer. Hjälp till att se till att vi kan ta hand om de som drabbas av det. Det är en viktig roll som jag tycker att man kan ha även som pacifist.
Tack för att ni var med. Och där avslutar vi det här filosofiska rummet om hur kriget ser ut idag. Kanske kommer till exempel cyberattacker att definieras som krigshandlingar i framtiden. Och vår egen armé av kloka hjärnor idag, det var Peter Halldén, docent i statsvetenskap, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, Marika Eriksson, doktor i internationell rätt och chef på Centrum för operativ juridik och folkrätt vid samma högskola, och Johanna Olsson, doktor i etik vid Uppsala universitet. Tack för att ni var med. Tekniker idag, det var Jakob Gustafsson, producent Marie Liljedahl, och jag heter Cecilia Strömberg. Vi hörs!